Gud, tack för din trofasthet. Tack för din närvaro här och nu. Tack för att du är här hos oss. Tack för bibelordet vi har fått läsa. Och hjälp oss att se vad de här orden har med våra liv att göra. När så mycket annat kan kännas svaja och vi inte vet vem och vilka vi kan lita på. Tack för din trofasthet som har hållit genom hela historien och som håller idag. Fyll oss med tro på dig. Vi tackar dig. Amen. Nu är det ju höst och för dig som tycker om odla eller har en trädgård eller en kolonilott och har den möjligheten så är det ju liksom nu man börjar se vad det blev kanske. Vad trädgården eller odlingslotten kunde ge för något. En del är intresserade av det och andra inte. Men hemma har vi liksom fram tills nu inte behövt köpa några gurkor och tomater och grejer utan de har vi plockat hemma. Och massa andra grönsaker och en del potatisar och mycket jordgubbar och sådär. Nu är det här en sanning med modifikation för att min yngste son han betar av allting ganska ordentligt på dagarna. Så det är inte alltid man får någonting för han äter upp det mesta. Det är bra med barn som tycker om grönsaker men det är kul att få smaka själv också. Men jag tänkte på det där när jag kollade kylskåpet och alla tomaterna som vi har där som är kvar från skörden. Att tänk om man skulle ta bort all liksom, kunskap som finns. Och i vår familj är det inte jag som bär den utan det är min fru. Om man skulle ta bort all erfarenhet också av att odla, att plantera saker som senare med tiden växer upp och blir något. Om vi skulle radera all den här kunskapen. Hur skulle vi då, vem skulle komma på tanken att vi tar den här potatisen och så stoppar vi ner den i jorden. Istället för att äta upp det nu och sen nästa år så har vi fler potatisar. Och samma som med fröer och lökar. Hur skulle man komma på den här tanken att vi liksom tar bort, vi stoppar ner saker i jorden nu och så blir det något jättebra sen? För att vi då ska fortsätta kunna få mat att äta. Och ta del av allt det goda jorden kan ge. Så måste den här kunskapen liksom gå vidare. Den måste fortsätta. Förr i tiden så var det ju liksom från föräldrar till barn på jordbruket. Så gick den här kunskapen liksom vidare. Nu för tiden så googlar man alltihopa. Och så får man reda på det genom massa olika bloggar och annat. Men det skulle vara en katastrof om kunskapen och erfarenheten försvann. Jag tror att anledningen till att psalm 105 skrevs är precis den där principen. Om kunskapen och erfarenheten om det Gud har gjort tidigare försvinner så står väldigt mycket på spel. Så det första vi kan konstatera i den här psalmen, vi läste nu bara inledningen, det är att Gud har varit med i historien och uppmaningen, inledningen till den här jättehärliga psalmen, den är tänk på de under han har gjort. Och sen är det då 40 versar till ungefär då psalmisten går igenom det Gud har gjort genom sitt och i sitt folk. Vers efter vers, den är ganska lång så den kan ni läsa hemma. Men pulslaget och tanken är hela tiden detta då. Att det vi behöver komma ihåg det som har hänt tidigare. När den här psalmen skrevs så var det många hundra år och längre sedan de här sakerna som det står om inträffade. Uttuget ur Egypten och löftet till Abraham och allt det där. Den stora berättelsen i Gamla testamentet. Ingen hade varit med och därför var det väldigt viktigt att fortsätta komma ihåg. Tänk på de under han har gjort. Och här tror jag att vi direkt har en jätteviktig sanning till oss alla. Och det är att inte bara tacka när Gud har gjort något gott i ditt liv. Att den här spontana bönen är jättebra. Gud gör något, vi ser något, vi blir tacksamma. Vi har mat på bordet, solen skiner eller vad som nu gör oss glada. Så tänker vi tack Gud. Det är jättebra. Men den här tacksalmen, den är ju på ett annat sätt. För den handlar om det Gud har gjort med andra tidigare genom historien. Och den typen av tacksamhet är det också viktigt att komma ihåg. För den är ju inte bunden till ditt och mitt liv. Den här salmen kan vi så att säga alltid känna och stämma in i. Ibland kanske vi får be den här lite surt. Du som gjorde massa under då, tack för det, men gör något nu också. Så får vi gärna be den här bönen. Men vi kan alltid ha den med oss. Och jag tror vi måste komma ihåg bakåt vad som har hänt tidigare. Man brukar säga att vi lever i en historielös tid. Och det är ju min generations fel. Ni som är lite äldre, skyll på oss. Eller ja, det är ni som har lärt oss. Ni kanske, ja. Men vi är dåliga på historia. Vi är dåliga på att veta vad som har hänt. Och det kan få väldigt allvarliga följder. Då tänker jag på inför valet. Om vi inte lär oss av historien så kan vi upprepa de största misstagen. Detta gäller även med Gud. Glömmer vi det som har varit, om vi inte påminns om det som har varit, så kan vi gå vilse framåt. Då kommer följdfrågan. Om påståendet är här, Gud har varit med i historien. Hur har Gud då varit med i historien? Det är ju frågan. Om man fortsätter läsa i den här salmen så är det väldigt tydligt att det finns ett pulsslag som är så här att när man beskriver då Israels historia, det är det som beskrivs här, så är det inte Mose gjorde det här och Abraham gjorde det där och sen gjorde folket så och någon kom på en bra idé att, utan det finns ett pulsslag och det är om Gud då. Han gjorde det här. Gud befallde att. Gud öppnade vägar. Gud gav. Gud sände. Gud bredde ut. Gud gjorde. Det är alltid Gud som är den aktiva här. Och då använder han olika människor så att de behövs i historien. Men det är inte liksom Abraham som tackas här utan det är Gud. Och det var han som gjorde det. Gud är mycket aktiv i skapelsen och i sitt folk. Det där leder mig till en del följdfrågor. Nu ska vi läsa två versar från den här salmen lite senare, 25 och 26 tror jag det är. Då står det så här. Sitt folk gjorde Herren fruktsamt. Han lät den bli fler än deras fiender. Han fick Egypten att hata hans folk och handla listigt mot hans tjänare. Det här handlar om fångenskapen. Och i den första versen, de två första raderna, så gör Gud något gott med sitt folk. Bra, jag fattar. Och i de två sista, då är det som att det är han som gör att egyptierna börjar hata Israels folk och den förföljs och allt det där liksom, den fångenskap som blev. Det här blir ju jättesnurrigt. Och det här kommer du se mer gånger ju mer du läser i Psaltaren och i Gamla testamentet att allt som händer räknar man med att det är Gud som ligger bakom. Det goda som händer, det onda som händer, liksom, och så, det tillskriver man Gud. Och det där kan ju bli trixigt. Vad betyder det? Man kan se det så här, att de där raderna hänger ihop. Alltså att Gud gjorde sitt folk fruktsamt. De blev många. Och de var i Egypten. En följd av det blev att då egyptierna började hata dem och blev rädda för dem för de blev så många. Så det han gör i den första versen leder till det andra. Det var inte hans mål att det skulle bli hat. Men det blev konsekvensen av att han tog hand om sitt folk. Men hur som helst ska man komma ihåg att Gamla testamentet problematiserar den här tanken. Och det var vi inne på igår också på församlingsdagen för er som var där. Gemenskapsdagen ute på Kåfalla. Att speciellt Jobb i Gamla testamentet, den boken, där händer det onda, den som gör rätt. Och det är inte Gud som är aktiv, Det är någon annan, det är den onde. Men det här språket finns i alla fall. Och det är bra att liksom bara se det. Och så får man fundera på det. Men Gud är väldigt aktiv och engagerad. Det är den viktiga grejen här. Det är han som leder historien framåt. Han är med. Och då får jag en till följdfråga. Hur gör Gud idag? Eller ja, hur är Gud med idag? Så står det där. Hur är Gud med idag i historien? Är han lika aktiv idag? Handlar han på samma sätt idag? Det första svaret är ja, Gud är aktiv idag. Gud är engagerad i sin skapelse, i sin värld, i sin mänsklighet idag. Men jag tror att han är det på ett annat sätt. För om man läser psalm 105 så är ju Gud aktiv i krig som gör att Israel kan bli ett eget land. Han är med när människor dör och han är med i olika domar och dömer folkslag som inte har betett sig rätt. Och bara nu den här sommaren så har det dykt upp i Sverige och i olika kristna på hemsidor och i tidningar den här tanken att ger Gud sådana domar nu också? Någon utmålade den här torkan vi har haft. Det varma vädret som för en del har varit jättehärligt har varit jätteproblem för andra. Ja, det är nog ett Guds straff för det ena och det andra. Och innan så var det något annat och tidigare så var det tsunamin och sen var det olika saker. Aha, det här är Guds straff. Och tittar man i Saltaren och Gamstamentet så hittar vi förebilder till det. Men då vill jag säga något viktigt. Jag tror att Gud handlar väldigt aktivt i våra liv. Men han gör det på ett annat sätt än tidigare. Där han tidigare hade ett folk han följde. Och det gör han fortfarande. Men på ett litet annat sätt då kanske. Och de skulle få ett eget land. Och i det landet där skulle Jesus födas. Då var han aktiv i det landets historia. På ett sätt som man verkar inte vara efter Jesus. Och Jesus själv tar avstånd från den tanken. Och han börjar inte kriga mot romarna. Fast folk vill att han ska göra det. Han väljer en annan väg. Och den vägen är det som kallas Guds rike. Och där sker det på ett annat sätt. Gud är lika aktiv, men inte i en länders politik på samma sätt, utan i oss människor, i du och jag. Anden är aktiv. Det här kan man prata mycket om. Men Jesus gör det synligt på hur han vill vara aktiv och hur Gud är aktiv idag. Han ville inte bli kung, han ville hela, han ville upprätta, han ville hjälpa människor, han ville ställa sig på den svage sida. Så är Gud aktiv idag. Så Gud är med, Gud är aktiv. Men kanske på ett annat sätt än den här psalmen skrevs. Jag tänker att den här grejen, att titta bakåt, se vad Gud har gjort och tacka honom för det. Det är ingenting vi ska sluta med. Och den här psalmen skrevs för att liksom beskriva ett skede i Israels historia. Och jag tänkte att Gud har gjort saker sedan dess också. Så att jag skrev helt enkelt en egen version av psalm 105. Lite kortare, inte 45 verser, så ni behöver inte vara oroliga för det. Jag har döpt den till psalm 105 om Lindesberg, en remix. Ännu en psalm av David. Ja, man kan ju göra en sån ordvits när man heter David. Och den här skulle man kunna göra mycket längre. Så nu har jag gjort en liten kort version. För på samma sätt som vi behöver komma ihåg vad Gud har gjort med sitt folk och genom den kristna historien, så ska vi komma ihåg vad Gud har gjort med oss, den här församlingen. Så, låt mig läsa den. Jag har ingen förväntan på att den här ska ingå i Bibeln någon gång. Så ni behöver inte vara oroliga för det. Men vi kan ha det som en litet tillägg, en apokryf. Tacka Herren, åkalla hans namn. Berätta för folken om hans verk. Gud sände Hans Jakob Lundborg till Lindesberg 1857 och en väckelse startade genom hans bibelstudier. Låt oss tacka Gud. Gud gav en vision till 80 människor som älskade Gud, och för 160 år sedan startade Lindes evangelisk-lutherska missionsförening. Låt oss tacka Gud. Gud bredde ut denna väckelse och många församlingar startades runt omkring, och liv och människor upprättades. Gud gav även en annan grupp människor en vision, och Fanthyttans baptistförsamling grundades i början av 1860. Låt oss tacka Gud. Gud fortsatte sitt verk i hela Bergslagen och ut över världen genom missionen. Låt oss tacka Gud. Långt senare öppnade Gud missionsförsamlingen och baptistförsamlingen för varandra. Samarbetet började. Låt oss tacka Gud. Gud smälte samman församlingarna, och 2007 såg Kristina kyrkan världens ljus. Låt oss tacka Gud. Gud gav växt. Sedan 2011 har församlingen växt från 153 till 193. Låt oss tacka Gud. Gud är inte klar. Och genom hans nåd kommer nya till tro. Guds verk i Lindesberg fortsätter. Låt oss tacka Gud. Och låt oss aldrig sluta skriva den här psalmen. Tacksamheten av det Gud gör, både i oss som kollektiv, i vi och i vår stad, i vårt land, och i våra egna liv. Och jag vill uppmuntra oss alla till att dela med av det. De små bönesvaren, de stora tacksägelseämnena, ge dem till varandra. Ibland glömmer vi det. Så skapar vi tro framåt. Så skapar vi en förväntan på vad Gud vill fortsättningsvis göra. Du måste inte vara historieintresserad, men var åtminstone intresserad av det Gud har gjort i historien. För det hjälper dig nu och vidare. I det vi läste av psalmen, alltså själva inledningen, så listar psalmisten tre stycken gensvar, alltså saker vi kan göra när vi har förstått och sett vad Gud har gjort. Då blir frågan, vad gör vi av det då? Och jag ser tre sådana saker i texten. Och alla de här tre olika sakerna är viktiga. Det står om att tillbe. Sjung och spela till hans ära. Tacka Herren, åkalla honom. Prisa stolt hans heliga namn. När vi tittar bakåt och ser vad Gud har gjort, både när vi tittar bakåt i det långa perspektivet, flera tusen år, som i den här psalmen, men också senaste månaden och senaste året. Låt oss tacka Gud för det han har gjort. Vi får också vara stolta över det vi har gjort, men låt oss tacka för att han är aktiv och engagerad. Sen står det också att vi ska söka Gud. Sök er till Herren och hans makt. Träd ständigt fram inför honom. Alltså, när vi tittar bakåt så ska vi inte bara tacka för det som har varit, utan då ska vi söka Gud för det som är nu och det som kommer. Gud vill fortsätta. Därför ska vi söka honom vidare. Se, vad vill du göra nu? Och det är jättespännande att fundera på vad Gud har gjort i Bergslagen och här i Lindesberg genom historien. Fast det är ju ändå ännu mer spännande att fundera på, vad vill Gud göra nu? Kanske kommer han fortsätta ungefär som innan, eller så gör han något ganska nytt. Det får vi se. Men Gud vill fortsätta, och därför vill vi söka Gud och söka honom och hans närvaro. Det är nästan första som står är det här tredje gensvaret. Och det står, berätta för folken om hans verk. Tala om alla hans under. När vi ser vad Gud har gjort och den trofasthet han har visat, så ska det få leda till evangelisation. Att vi delar det vidare. Att jag försöker berätta det för någon annan. Att jag öppnar och visar, det här har Gud gjort i mitt liv. Så här har det varit för mig. Det här har hänt tidigare. Och det kan få väcka tro och nyfikenhet hos andra. Så när vi tittar bakåt så säger den här salmen, titta då sen uppåt och sen utåt till andra. Vi ska snart få fira nattvard. Det är på alla sätt och vis att söka Gud och att tillbe honom. Innan vi gör det så ber vi tillsammans. Och idag ska vi känna att vi har tid för förbönen och för nattvardsstunden. Detta är ett fantastiskt tillfälle att tillsammans söka Gud. Vi ber och tackar. Vi tackar dig Gud för det du har gjort genom hela mänsklighetens historia. Du har varit trofast när vi människor har varit trolösa. Du har varit stark mitt i all vår svaghet. Du har kommit med frid och fred mitt i alla våra krig. Du har kommit med ljus mitt i vårt mörker. Vi tackar dig för det. Vi tackar dig för det du har gjort på den här platsen. Här i Lindesberg, i den här församlingen. Tack för din trofasthet. Tack att du fortsätter det du har startat. Tack för alla nya människor som har fått komma till vår församling de senaste åren. Och tack att du är trofast oss alla personligen. Vissa av oss kanske kan sätta ord på det och ge många exempel. För andra så är det kanske de här exemplen lyser med sin frånvaro. Men du, Gud, var trofast mot oss. Fortsätt med det. Och låt oss också se det, uppleva det. Vi tackar dig. Amen.